Shalom, kära vänner. Vi fortsätter med Paulus undervisning ifrån Korinthierbreven. Vi har kommit till andra Korinthierbrevet kapitel 7. Men för att kunna läsa det så måste vi gå tillbaka till kapitel 6. För det finns en del löften här i slutet som Paulus anknyter till i kapitel 7. Och där står det att man inte ska gå ihop med de som inte tror. Med andra ord, han talar ju här om de falska lärarna, falska profeterna och falska apostlarna som hade försökt att insnäsla sig i församlingen i Korinth där. Det går ju också att använda på att man inte ska gifta sig med sådana som inte tror. Men troligtvis så talar inte Paulus om äktenskap i det här sammanhanget. Utan han talar om de ledare som inte har tron. Som man inte ska gå under och inte gå i samman med. Och inte gå i ok med. Alltså bli ett med då. Oka samman med. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus med gemensamt med mörker? Hur kan Messias och Beliar komma överens? Beliar, det är ett namnskrivning för den onde. Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Ty vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem. Det är ett citat från 3 Mosebok 26 och 12. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ja, det är en kombination av Hesekiel 37 och 27. Vi kan väl slå upp de verserna här. 3 Mosebok 26 och 12. Jag ska vara mitt ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och det här är väldigt starkt, det här är bibelstället på hebreiska. Jag ska alltså gå. Jag ska gå tills, alltså gå mig själv. Jag ska vandra. Jag ska se till att jag går betochem i er. Och det kan ju både betecknas som i er som folk, men också inne i var och en av er då. Vehitelachem lelohim, och jag ska bli för er Gud för er, vetem tihiu li leam, och ni ska bli folk för mig. Ni ska bli för mig ett folk. Hesekiel då 37 och 27. Där står det, min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Om man tittar på hebreiska, när vi har iti vehaya mishkani aleihem vehaiti lahem lelohim vehema yihyuli laam, och min närvaro, eller mishkani, mitt tabernakel. Och det här är samma rot som shechina, som ni ser, shachan, shin, chaf och nun. Mishkani, mitt tabernakel, eller min närvaro, aleihem, över dem. Vi haiti lahem lelohim, och jag kommer att vara för dem Gud. Vi hema yihyu li laam, och de ska vara folk för mig. Det är ju nästan likadant hos de här två verserna då. Att Gud är mitt ibland oss, att han ska gå, vandra mitt ibland oss, och han ska vara med sin närvaro och sin boning i oss. Det här är alltså löften som Herren har gett, och det använder Paulus här på de som är rättfärdiga bland folken, inte bara för judar då som har kommit in i omskärelseförbundet, utan de som är medlemmar i Messias församling i Korinth får ta till sig de här löftena som Israel fick. Och det här är ju fantastiska löften, när Gud lovar att han ska vara hos dem och vandra med dem, eller i dem, eller bland dem. Hans närvaro ska vara över dem, eller hans tabernakel ska vara över dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det här är samma löften, samma ställning inför Gud har icke-judarna. Jag tycker nästan inte om det här ordet. De rättfärdiga bland folken. De utvalda bland folken. De har samma ställning inför Gud som Israels folk. Det här är jätteviktigt att inse detta. Att den som har fått uppleva pånyttfödelsen har inför Gud samma ställning som Israels folk som är, står i förbund med Herren. Och jag skulle vilja gå ett ytterligare steg och säga att om inte Israels folks medlemmar föds av anden, så har de en lägre ställning än de rättfärdiga bland folken som har föds av anden. Men alltså förhållandet inför Gud är mycket starkt, och det Paulus kallar det här för löften. Och det är alltså när man inte går i ok med de här otroende, när man skiljer sig från avgudar och när man överlämnar sitt liv till den evige och hans messias, då blir det här resultatet. Han kommer att bo i oss och hos oss och vandra hos oss, och han ska vara vår Gud och vi ska vara hans folk. Och det här är ju jättestarkt. Med andra ord, de blir en del av Guds familj, Guds folk i den andliga världen, trots att det inte är en fysisk verklighet att vara medlem i Israels folk fysiskt, så räknas de som Guds folk i himlen. Där finns bara ett Guds folk. Därför säger Herren, gå ifrån dem och skilj er från det som, från dem, och rör inte vid något orent. Jag tror inte vi ska slå upp alla de här verserna, men det är citat ifrån Tanakh. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Vi sa förra gången att det största man kan vara, det är att vara Guds barn. Så här säger Gud att om man skiljer sig ifrån det orättfärdiga, det orena, de otroende avgudarna, man vänder om ifrån den här världens ande och ger sig till honom, då blir han min pappa och jag blir hans pojk, hans son eller dotter. Och då kommer vi in i kapitel 7. Då vi nu har dessa löften, otroliga löften. Gud kommer att vandra ibland oss, i oss. Han är våran pappa, han är vår fader och vi är hans barn. Vi har alltså de här löftena när vi beslutar att skilja oss ifrån det som är orent. Låt oss alltså rena oss. Låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande, och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. I 1917 står det, låt oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande. Kan titta på Young's Little Translation. May we cleanse ourselves from every pollution of flesh and spirit. Literal Translation säger, let us cleanse ourselves from all defilements of flesh and spirit. Så det är frågan om att man renar inte bara sin ande utan även sin kropp, sitt kött. Så här ser vi att det är en komplett bild av människan. Människan kan inte delas upp i två och säga att det är bara våran själ som är viktig, kroppen har ingen betydelse. Det är väldigt viktigt hur vi lever, både i kroppen och i själen. Och vi är alltså en enhet, människan är en enhet, trots att vi då är en komplex varelse. Det innebär att vi måste avskilja oss från orenhet både i anden, eller det som kan orena vår ande. Och här är alltså vår inre människa. När han talar om anden så delar människan i två delar. Vår inre människa, vår själ, enligt judisk lära har fem olika nivåer. Så, och Paulus talar ju inte då om en del av de här fem nivåerna av själ, utan när han säger ande så menar han alltså vår inre människa. Så vår kött, vår kropp och vår ande, vår själ, vår inre människa behöver renas. Vi behöver renas både till kropp och till själ. Och det har ju då med hur vi lever, vad vi gör, vad vi säger, vad vi tänker och allt det här som ni känner till. Helgelse. Fullborda vår helgelse. Helgelse har med att avskilja sig från det som är orent och det som är syndigt och det som inte behagar Gud. Hur ska vi veta vad det är som behagar Gud och vad som inte behagar Gud? Jo, det kan man läsa om i Toran. Gud har uppenbarat för Israels folk vad som behagar honom och vad som inte behagar honom. Och så i Guds fruktan får vi fullborda vår helgelse, vårt avskiljande, vår överlåtelse. Okej, det här är djupa saker som vi måste jobba med hela livet. Vi måste fråga Herren, vad är det som du tycker om? Vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag inte ska göra? Vad ska jag hålla mig borta från? Visa mig vad du inte tycker om. Och det finns ju saker i världen idag som inte står skrivna i Toran. Jag menar, det är ju massor med saker i den värld vi lever i som kanske har en oren källa. Och här måste vi vara känsliga i vår inre bedömning. Och även, alltså, när det gäller kroppen så orenhet har ju med sexuella begär att göra. Och det kan också ha med mat att göra. Vad vi äter, vad vi stoppar i oss. Och det kan ha också vad vi kommer i beröring av då, som kan orena våra kroppar. Och jag personligen förstår den andliga världen så att orena andar kan sätta sig både i kroppen och i själen. Påverka både våran kropp och våran själ. För det finns olika nivåer av orenhet, orena andar. Och när man då lever i orenhet, antingen i kroppen eller i själen eller båda delar, så öppnar man upp för orena andar som kan både påverka själen och kroppen. Och då behöver man rena sig i sin attityd först, och sen kan man behöva befrielse från orena andar. Man kan behöva vara i behov av att bli befriad ifrån påverkan utav orena andar, så att man får det är rent överallt. Paulus fortsätter och säger i andra Korinthierbrevet 7:2, bered oss ett rum i era hjärtan. Svenska folkbibeln, ge oss rum i era hjärtan. Vi har inte handlat orätt mot någon. Det här är en mycket, mycket starkt uttalande. I fjärde Mosebok 16:15 säger Mose, när han blir attackerad då, när Datan och Abiram och Eliabs söner blir väldigt aggressiva och upproriska mot honom och säger fula saker mot honom, då blev han mycket arg och sa till Hashem: se inte till deras offergåva, inte en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont. Det är ju fantastiskt att en ledare som har kanske 3 miljoner människor, mellan 2 och 3 miljoner människor under sitt ledarskap, kan säga: jag har inte gjort någon av dem något ont. Det är ju målet för alla ledare att kunna säga det. Alltså, inte säga någonting, inte handla på ett sätt så att någon har skadats utav det. Och det här är en otroligt hög nivå av ledarskap som klarar av det. Profeten Samuel säger också det i slutet av sitt liv. Han säger till folket: är det någonting nu som ni har emot mig, så kom fram med det. Jag vill veta om jag har skadat någon. Men han hade, de sa det fanns ingenting. Och Paulus säger: vi har inte handlat orätt mot någon, inte skadat någon och inte bedragit någon. Det här är ett rätt kaliber i ledarskap som kan säga så här. Ge oss rum i era hjärtan. Detta säger jag inte för att fördöma er. Jag har redan sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Det här är intressant att han vänder på saken här. Varför säger han inte leva och dö? Det är väl det naturliga. Vi ska leva nu tillsammans som dö vi. Nej, han säger, ni är i våra hjärtan för att dö och leva tillsammans med oss. Vad menas med det? Det här är en identifiering med Jeshuas död och uppståndelse. Det innebär också att när man går in under ett ledarskap som är ifrån Herren och även andra ledarskap, så får man uppleva en typ av dödsprocess. Alltså, de ställde sig under Paulus ledarskap, och det var helt riktigt Gud ville att de skulle göra det. Och då formar han om, eller vad ska vi säga det, han hjälper dem att tänka rätt, han formar om deras tankar. De måste lägga ifrån vissa beteendemönster, de måste lära om det nya livet i Messias. Och Paulus lär dem det här nya livet. Han undervisar dem hur de ska göra. Så det är alltså en dödsprocess som de upplever när de kommer in i Paulus hjärta och när de underordnar sig hans ledarskap. Och då säger han, ni är i våra hjärtan för att dö. Med andra ord, ni får lägga bort era egna grejer, det ni höll på med förut. Och leva tillsammans med oss. Med andra ord, vi lever det nya livet i Messias tillsammans. Det här är en process som då sker från ett rätt ledarskap gentemot de som leds av det rätta ledarskapet. Vi kan också titta på ett samband här mellan detta och Andra Mosebok 28, 29 och 30. Där det talas om översteprästen. Ni kommer ihåg att Aaron som överstepräst hade en bröstsköld. Det var en liten ficka där han hade 12 ädelstenar på utsidan. Domskölden. Och han hade det på sitt hjärta. Det står att Aaron ska bära namnen på Israels söner i domskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, alltså tabernaklet då, till en ständig påminnelse inför Hashems ansikte. Och det här är det Paulus nämner oss. Ni finns i våra hjärtan. Med andra ord, när vi går inför Guds ansikte så nämns era namn. Vi nämner era namn. Vi har er i våra hjärtan. Jag har er i Korint i mitt hjärta. Och när jag kommer inför Herrens ansikte så nämner jag er inför honom. I domskölden ska du lägga Urim och Tumim. Jag vet inte om jag kommer inte ihåg om jag har undervisat i den här serien om Urim och Tumim som finns i bröstskölden hos översteprästen. Om jag har det så blir det en liten repetition då. Urim betyder ljusen och Tumim betyder fullkomligheter. Ljus i plural och fullkomligheter. Och det är alltså en typ av uppenbarelse av vad som är Guds vilja. Urim och Tumim, det fanns i översteprästens bröstsköld då de högsta ledarna i landet kunde fråga vad Gud vill. När man inte hade ett svar i Toran och inte genom profetia, så kunde man gå till översteprästen och ställa en fråga, och så fick man svar genom Urim och Tumim som fanns i själva bröstskölden. Och svaret uttrycks då att det är Urim, alltså ljus i plural, flera ljus, och Tumim och fullkomligheter. Och det är alltså en uppenbarelse av vad som är Guds vilja genom ljus, de ljus som man får genom det här medlet. Och Tumim, det har med fullkomligheter att göra, att komma fram till det som är alldeles, ja, det som är målet, det som är det fullkomliga. Och det här finns i en förebedjares hjärta när han ber för andra. Om du har människor i ditt hjärta som du ber för och nämner inför Hashems ansikte, så är din bön att de ska bli fullkomliga och att de ska bli övertygade om vad som är Guds vilja. Och den här bönen finner vi i en av Paulus medarbetare, jag vill inte säga lärjungar, för att det är inte rätt att vi har lärjungar, utan vi gör lärjungar till Messias. Så jag kan inte säga att Paulus hade lärjungar. I Kolosserbrevet 4 och 12 nämns om en av Paulus medarbetare. Epafras, er landsman, hälsar er. En Messias Jeshuas tjänare som i sina böner alltid kämpar för er. Alltså, vi ser att han har dem i sitt hjärta. Han har deras namn i sitt hjärta. För att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja. Här har vi Urim och Tumim. Det är alltså böneämnet hos en förebedjare är att de man ber för ska bli att stå fasta, vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja. Det här med att vara fullkomliga, stå fasta och vara fullkomliga har med tomim att göra. Fullkomligheter. Och att vara vissa i allt som är Guds vilja har med orim att göra. Det har med ljuset att göra. Så det finns i en förebildares hjärta. Och det var ju det som Aaron förebildade i sin tjänst. Ja, förebildade, han gjorde ju det. Han bad ju för Israels folk. Och förde fram deras namn inför Herrens ansikte varje gång han gick in i helgedomen i tabernaklet. Och på samma sätt är det då för dem som är ett Guds tempel. Vi är både tempel och präster i det här templet. Så vi kan också ha människor i våra hjärtan och bära fram dem inför Guds ansikte. Och så ska vi be att Herrens ljus kommer över dem och att de blir fullkomliga att kunna inte bara känna till vad som är Guds vilja utan även kunna göra Guds vilja så att de blir fullkomliga. Och om vi nu går över till den messianska uppfyllelsen av detta som den himmelska översteprästen, så är det också i Yeshua Messias har ju i sitt hjärta Israels 12 stammar. Han har ju inristats i sitt hjärta, så det är ju symboliskt sätt att tala om att man bär folket, man bär de här namnen, man bär de här människorna i sitt hjärta. Och han har ju Israel i sitt hjärta som överste präst i himlen. Därför så ber han för Israels 12 stammar inför fadern dag och natt. Och han ber att de ska få ljus och att de ska bli fullkomliga. Och det är inte bara judiska folket som är Israels 12 stammar, utan de är ju utspridda bland hedningarna. Så det här är en otroligt viktig bönetjänst som Yeshua har inför fadern dag och natt. Som han har hållit på med nästan 2000 år nu. Han ber för Israel och det som Israel representerar, alla nationer på jorden. Det var det om det. Och då ser vi alltså att Paulus, han har den här känslan då för syskonen i Korint. Han har dem i sitt hjärta. Och han ber också att de ska öppna sitt hjärta så att de får in honom ordentligt. Så att det finns plats för honom i deras hjärta. Det innebär då också att de också ber för honom. Och det kan du veta. Du kan ju fråga dig själv. Vilka människor har jag i mitt hjärta? Gud har lagt människor på ditt hjärta. Det finns inristade. I översteprästens bröstsköld var det ju ädelstenar som hade guldkant runt omkring. Och de var inristade ädelstenar, namn på ädelstenarna. Så de här människorna som Messias har i sitt hjärta, det är ädla stenar, det är så någonting väldigt värdefullt. Israels 12 stammar är värdefulla och där finns du också med i hans hjärta. Han ber för dig. Du är någonting värdefullt i Yeshuas hjärta. Och du har människor som du har i ditt hjärta som är dyrbara för dig. De, när du känner att du vill att det ska gå väl för dem, när du har en omsorg om de här människorna, då är det ett bevis på att Gud har lagt dem på ditt hjärta. Och när du kommer i bön och tänker på vissa människor och ber för dem, då är det också ett bevis på att Herren har lagt de här människorna på ditt hjärta. Och det här är en jätteviktig uppgift, för det som du har, de som du har på ditt hjärta, de har inte andra på sina hjärtan. Det kanske är att de har en del av dem och att man delar ansvaret att nämna dem för Herren, men var och en har ju sina stenar i sitt hjärta. Sina ädelstenar. Du har vissa ädelstenar som Gud har lagt på dig. Och det här är ett ljuvligt sätt att hjälpas åt i det här stora verket när vi ber för varandra. Ni finns i mitt hjärta så att vi kan både dö och leva med varandra. Första steget då i gudstjänst är att man dör. Och andra steget är att man lever. Ju mer du dör från dig själv, desto mer kommer du leva i uppståndelsekraften. Jag har stort förtroende för er och berömmer mig mycket av er. Jag har fått tröst och glädje i överflöd. Mitt i all vår nöd. Jag vill se den här kontrasten hela tiden. Att livet kommer genom döden. Att ljuset kommer ur mörkret. Vi ser det i hela det här brevet. Just i den stora nöden där finns segern. Och här så säger han, jag har mycket nöd, i all vår nöd, där har jag fått tröst och glädje. När vi kom till Makedonien fick vi ingen ro utan var på allt sätt trängda utifrån av strider och inifrån av oro. Men Gud som tröstade de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Titus var ju skickad i förväg då till Korint. Och när han kom tillbaka till Paulus. Eller så var det tvärtom att de hade varit i Korint och till Makedonien och då, så kom Titus senare. Titus kan ha också varit den som kom med brevet till dem och läste upp dem och så vidare. Jag vet inte exakt hur det låg till. Men av sammanhanget ser vi att Titus hade varit i Korint. Han kom tillbaka till Paulus och hans medarbetare som var i Makedonien. Det ligger ju norr om Korint, Makedonien. Inte så långt ifrån. Det är ju i nuvarande Grekland. Och då så hade då han var ju orolig för församlingen på grund av det som hade hänt. Dels var det synd som vi hade tittat på. Det hade hänt liksom konflikter. De började ifrågasätta Paulus ledarskap, om han var en gudstjänare och så vidare. Det hade kommit andra ledare som då gjorde anspråk på saker och ting som förvirrade folket. Det blev en annan typ av ande som kom in och så vidare. Det var mycket störningar. Så Paulus var i nöd och han hade verkligen oro för församlingen i Korint. Och nu kom Titus tillbaka och gav ett gott vittnesbörd om hur de hade tagit emot Paulus brev. Och det var troligtvis ett brev mellan första och andra Korinthierbrevet. Det finns ju två teorier som vi har tittat på tidigare. Antingen var det brevet som han skrev första Korinthierbrevet. Eller så var det ett brev emellan. Och troligtvis var det ett brev emellan. Eftersom han säger att detta är tredje gången som jag kommer till er. Så han hade varit däremellan då. Och då fick han tröst när han såg hur Titus kom och berättade vad som hade hänt i Korinth. Hur de hade reagerat på hans tillrättavisande brev då. Och inte bara genom hans ankomst utan också genom den tröst som han hade fått hos er, vers 7. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa så att jag gladde mig ännu mer. De hade fortfarande respekt för den här gudstjänaren Paulus. Det var många som tog hans tillrättavisning på allvar och liksom gjorde verklig omvändelse och rättade till sin attityd och drog sig undan från det som var orent som försökte pocka på och förstöra deras tro och deras frid. Ty även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade om än bara för en tid. Men nu glädjer jag mig inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar. Och som leder till frälsning. Här ser vi också att frälsning är målet för våran tro. Inget som vi redan har, utan vi är på väg. Men världens sorg leder till död. Här ser vi alltså två typer av sorg. Sorg efter Guds vilja och världens sorg. Vad är det för skillnad? Hur ska man se skillnaden mellan dessa två typer av sorg? Världens sorg, det är när man är ledsen. Och det kan finnas många olika anledningar till att man är ledsen. Man kanske inte får sin egen vilja igenom, då blir man ledsen. Man kanske tycker att allt är hopplöst, meningslöst. Man tycker att man inte har fått den lycka eller de förväntningar som man hade satt framför sig och så vidare. Man kanske blir bestulen. Det kan finnas alla möjliga. Man kanske har blivit av med saker och ting eller människor som gör att man får sorg. Och sorg, att man sörjer en saknad, att man sorg är ju någonting positivt, för det är ett arbete som en läkande process. Så det är inte så, jag tycker inte riktigt om ordet sorg här. Det finns flera olika betydelser på ordet sorg. Men om vi använder ordet att vara ledsen, inte så att man är ledsen som sorg, som är liksom ett desperat tillstånd i själen där man inte hittar någon ljusning i det hela. Det finns liksom inget positivt i den här. Det är att vara ledsen. Deprimerad. Ledsen. Det här är inte bra. Den typen av sorg leder till död. Det är världens sätt att sörja. Den kommer från världens ande. Och det har med högmod att göra. Det har med egenvilja att göra. Det har med allt möjligt. Den här typen av att vara ledsen, det får vi får inte tillåta den typen av ledsen, att vara ledsen i oss. Men det finns en annan sorg som är positiv, där man arbetar igenom någonting och hittar en ljuspunkt, någonting positivt. Sorgen leder till någonting bra. Det är alltså en sorg efter Guds vilja som för med sig en ånger i det här fallet. Man ångrar sig. Man blir ledsen och så ångrar man sig. Och den sorgen ångrar man inte, för den leder till frälsning. Den leder till något ljus. Den leder till något positivt. Rabbinerna lär att när man har syndat och är ledsen för att man har syndat, så får man inte vara ledsen för länge. För det är inte bra för själen. Man ska vara riktigt ledsen för att man har syndat. Men man ska också omvända sig och tro på att Gud har förlåtit en när man har bett om förlåtelse. Omvändelsen och sorgen för synden måste åtföljas av förtröstan och tacksamhet och glädje och tro på att Gud har förlåtit. Annars så är det en sorg som är skadlig, som leder till död. Så det är väldigt viktigt hur vi sörjer, hur vi är ledsna. Alltså vi måste ha sorg på ett rätt sätt, så att det inte blir skadligt för oss och omgivningen. Jakob till exempel, han sörjde ju Josef under många, många år. Och hans sorg var osund. Han såg bara negativt och svart. Han sa, jag ska med sorg, mina grå hår ska gå ner i dödsriket med sorg. Han talade väldigt negativt. Och när hans barn, alltså hans söner, åkte till Egypten, så dels behandlade dem väldigt illa. Sa att ni har tagit bort Josef ifrån mig. Och ni har tagit bort Simon ifrån mig. Nu vill ni också ta Benjamin ifrån mig. Och ska jag dö barnlös, då får jag väl dö barnlös. Väldigt negativ. Alltså hans sorg skapade en miljö av död, av bitterhet omkring hela hans familj. Och det här höll på i 17, vad blir det? Ett antal år då. Sen Josef lämnade honom när han var 17 år och tills han blev 39 år. 17, 39 minus 17, 22 år. 22 år höll Jakob Avino på att sprida bitterhet och sorg i sin familjs gemenskap. Och det här var osunt, mycket dåligt. Alla led av det. Ja, men du kanske säger, ja men han har blivit av med sin son, han trodde han hade blivit upp i eldriven och så vidare. Och då kan man svara, han hade fått löfte av Gud att han skulle bli välsignad och bli till välsignelse, och hans säd skulle bli till välsignelse, och stora folk skulle komma ifrån honom. Gud hade gett honom så mycket ljus i uppenbarelse, så han hade ingen orsak att välja den här sorgsenheten och mörkret som han levde i dessa 22 år. Det skapade bara problem för hans egen själ, för hans fruars själar och för hans barns själar. Det var ingen liksom lyx att leva på det sättet. Om vi nu tittar på facit här. Han hade kunnat välja en annan attityd under de här åren. Han kan kunna ha sagt som Paulus, tacka Gud för allt. Man kan tacka Gud för allt, även det som är negativt. Och det finns ett gudomligt syfte med även med det som är svårt och negativt i den här världen. Även med lidandet finns det någonting positivt. Det finns någonting gott i allt ont. Det innebär då att man kan tacka även för det som är svårt och lidande, det som ger lidande och det som är in situationstecken ont. Om Jakob hade haft förtröstan på Gud och litat på de löften som han hade fått, så hade han kunnat leva i seger över sina sorgsna känslor under dessa 22 år. Och hans själ hade mått gott, hans fruar hade mått gott, hans barn hade mått gott, hans barnbarn hade mått gott. Och han hade fått se Josef efter 22 år i vilket fall som helst. Om han nu var ledsen och sorgsen under dessa 22 år, så fick han se Josef. Om han hade varit glad och tacksam för det han hade, alla dessa fina barn han hade, då hade han också fått se Josef. Så han hade fått samma resultat. Gud hade gett honom samma bönesvar i alla fall. Oberoende om han var sorgsen eller glad. Om han hade valt den glada vägen, så hade alla mått mycket bättre under dessa 22 år. Men nu valde han mörkrets väg, och det skapade död, det skapade en dödsatmosfär, en tråkig miljö i familjen. En bitterhetsande som inte var sund. Och det gjorde att Herrens ande lämnade honom. Den heliga ande lämnade Jakob. Han hade ingen profetisk känslighet. Om du läser om hans namn, han fick ett nytt namn när han mötte ängeln där i Peniel. Och ängeln sa, du ska inte längre heta Jakob, du ska heta Israel. Men under hela tiden som Josef var borta, så kallas han för Jakob, 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 eller Jakob, Jakob, Jakob. Så hans gamla människa, hans lägre själ, hans oandliga levnads stil, vad man ska kalla det, hade övertaget under den tid han släppte till för denna sorg som var dödlig och som var väldigt skadlig. Och därför så hade han inte Guds andes närvaro i sitt liv då. Det var 22 mörka år i hans liv. Men när han fick se vagnarna som Josef hade skickat från Egypten, alla dessa gåvor, det som de berättade om honom, att han lever fortfarande och så vidare, då står det att då fick Jakobs ande liv. Och Israel sade, jag vill stå upp och åka till Egypten och träffa min son innan jag dör. Du ser alltså att så fort hans ande fick liv igen, så fort den heliga ande kom tillbaka till honom, så blir han kallad med det nya namnet Israel. Så vi kan alltså välja om vi vill att Guds ande ska vila över oss, eller om den ska lämna oss, beroende på hur vi reagerar utifrån de lidanden och svårigheter som vi står inför. Om vi reagerar med att släppa till den här världens sorg, världens ledsamhet, att vara ledsen enligt världens sätt att vara, det här negativa som är det kötsliga som närs av alla negativa nyhetsmedia. Man tycker om det som är dåligt och det som är hemskt och så vidare, och sorgligt, och man tycker om det sorgliga. Det finns en dödslängtan i vårt kött i det här. Då kommer inte Guds ande att leda oss, och vi kommer att ha svårt att koppla med Herrens ande. Därför är glädje en av de viktigaste ingredienserna som våra själ måste ha för att kunna leva i andens smörjelse. Glädje är en av de viktigaste ingredienserna som våran själ måste ha för att vi ska kunna leva i andens smörjelse. Och när Jakob fick uppleva den här glädjen av att Josef levde, så kom hans ande tillbaka. Fick han nytt liv, hans ande fick nytt. Nu kom han in i en profetisk förståelse av saker och ting. Och fick uppenbarelser. Han kom ner till Beersheba och Herren talade till honom. Jakob var inte rädd för att åka till Egypten. Han fick ny kontakt, en profetisk smörjelse och profetisk kontakt med Herren igen. Som han inte har haft under 22 år. Prisa var Herren för att han är Jakobs Gud. Så trots att vi har släppt till för det här sorgliga, det här mörka, det här negativa, destruktiva, depressiva i våran själ, så är Herren fortfarande våran Gud. Jakob, det står att han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det står inte Israels Gud, lägg märke till det. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och det är ju hans själsliga namn, alltså hans kötsliga namn Jakob, hans kroppsliga lägre namn. Israel är hans högre namn. Men Gud bekänner sig till honom trots att han inte lever i den högre nivån. Och det är en oerhörd tröst för oss som har misslyckats i många fall när det gäller detta. Och släpper till för ledsamhet, vi släpper till för det negativa tänkandet. Så vill Gud ändå bekänna sig till oss, prisat vara hans underbara namn. Han är Jakobs Gud. Och sen lyfter han upp oss med att när vi inser att Josef lever. När vi inser att Yeshua lever. Vi inser att han som blev såld, han som blev mördad, han som kastades i brunnen, han är Herre. Han har all makt i himlen och på jorden. När vi inser det, så kommer vi upp i våran högre position i själen. Och vi kommer upp i det här stadiet som då kallas för Israel. Jakob är det lägre, Israel är det högre, och sen har du Jeshurun som är det tredje högsta i skrifterna. Det är tre namn på Jakob. Så låt oss vara försiktiga med att inte släppa in den här mörka negativa tankarna, den här världens sorg som leder till död. Det sägs också, och vi kan väl nämna det här i sammanhanget som vi har haft den här undervisningen under de här veckorna om Jakob, att hans klagan inför farao. När han stod inför farao var han 130 år. Och farao frågade, hur gammal är du? Och han sa, jag är 130 år. Och han talade bara negativt. Han talade 33 bokstäver av negativa ord inför farao. Han sa inte ett ord att trots att det har varit svårt, har Herren hjälpt mig, vi har överlevt, var underbart att Josef lever. Nej, bara negativa ord. Få och onda har mina år varit. Jag har inte kommit upp till mina förfäders dagar. Och liksom talar, vad är det för vittnesbörd om den Gud som Jakob tjänade inför farao, som tjänade de andra gudarna? Är inte Jakobs Gud en bättre Gud än faraos gudar? Varför kunde inte Jakob se det positiva? Varför kunde han inte ge ett vittnesbörd som lät farao få uppleva, ja men här är ju en gudsman, en som mitt i mörkret får leva ljuset, som mitt i sorgen har funnit glädjen, som mitt i nöden har fått hopp. Jag menar, han hade ju kunnat hoppas hela tiden. Alla dessa 22 år hade Jakob kunnat hoppas att få se Josef. För det här med att han har blivit ihjälriven av ett djur, det var ju inget bevis. Han såg ju inte det, han visste ju inte det. Det var ju bara en hopkokad berättelse som de hade hittat på. Jag menar, det var inte säkert att han var död. Han kunde ju haft hopp ändå, och speciellt när han tänkte på vad Gud hade lovat. Så då hade ju hans hopp kunnat ge honom en helt annan attityd inför farao. Så när han nu talade negativt, så förde han ut det här. Och det står faktiskt att det var Jakob. Jakob stod inför farao. Det står inte Israel i det här fallet. Och Jakob talade dessa negativa ord. Så där var han Jakob fortfarande. Och eftersom han talade, säger rabbinerna, eftersom han talade 33 bokstäver negativt inför farao, så drog Gud bort 33 år av hans levnadsår. Han levde till han blev 147 år gammal. Och Isak blev 180 år gammal, hans fader Isak. Om du drar bort 33 år från 180 så får du 147 år. Det var meningen enligt rabbinen att Jakob skulle leva 180 år, precis som hans far Isak. Men på grund av att han talade så många negativa bokstäver, dessa ord, 33 bokstäver, dessa ord som han gav till farao, så tog vi bort 33 år av hans livstid. Den här sorgen leder till död, står det skrivet. Så var försiktig med det som kommer ut ur din mun. Var försiktig med det som kommer ut ur din själ. Se till att mitt i sorgen, att glädjen från himlen, att uppståndelsen, att Josefs liv, budskapet om uppståndelsen får vara det som tar över. Så att du kan leva under andens glädje mitt i bedrövelse, som Paulus skriver hela tiden. Det är alltså ingen ursäkt att ha det svårt. Att släppa till för det onda. För onda tankar och negativa tankar. För det är just i alla dessa svåra moment som Guds hand, Guds kraft, Guds ljus kan och vill och är ämnade att komma in i våra liv. Det är ju genom döden man kommer igenom till uppståndelsen. Det är, står ju skrivet, att det är i mörkret som ljuset kommer. Alltså i mörkret skapades ljuset. Och därför så får vi inte vara rädda för det som är mörkt och det som är svårt. För det är där Guds kraft blir uppenbara. Det här är hemligheten med Messias död och uppståndelse. Det är just döden som skapar det eviga livet. Det kan aldrig bli något evigt liv om man inte dör först. Därför är döden någonting positivt. Okej. Vers 11. Se just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Och så vidare. Ja, vi går vidare. Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver, vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. De tog itu med det och gjorde som Paulus hade skrivit till dem. När jag skrev till er var det alltså inte med tanke på den som hade gjort orätt. Eller med tanke på den som hade lidit orätt. Och det kan man ju tolka på två sätt då. Antingen är det som står i första Korinthierbrevet. En som hade bedrivit äktenskapsbrott med sin pappas hustru. Alltså hans styvmor. Med sin styvmor. Och då skulle det vara alltså den som hade gjort orätt. Den som hade begått den här synden. Och även hon då. Och den som hade lidit orätt, det var ju hans pappa då. Eller så den andra teorin som vi tittade på var att Paulus hade blivit förolämpad. Och den som hade gjort det när han hade sitt andra besök där. Och då var det alltså den som hade gjort orätt rätt genom att förolämpa Paulus. Eller den som hade lidit orätt, vill säga blivit förolämpad, vilket var Paulus då. De här två teorierna har vi då. Det var inte för det jag skrev. För den som hade gjort orätt eller för den som hade lidit orätt. Utan för att det skulle stå klart för er inför Gud hur ivrigt ni tar er an vår sak. Det var liksom syftet med det hela. Därför har vi blivit tröstade. Till denna tröst kom det ännu större glädje över att se Titus så glad. Ni har alla styrkt hans ande. Här ser du samma sak som för Jakob. När han fick möta budskapet om att Josef levde, så fick hans ande nytt liv. Titus ande blev styrkt av deras lydnad. Om jag har sagt något berömmande och mer till honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt till er är sant, så har också det vi berömt oss inför Titus varit sant. Hans hjärta klappar nu ännu varmare för er när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Jag är glad att jag kan lita på er i allt. Här ser vi alltså resultatet utav Paulus tillrättavisning gav ett positivt utslag i församlingen. Och det blir alltså bra. Så ibland så får vi inte dra oss för att vara stränga. Vi får inte vara så diplomatiska så vi är rädda för att folk ska bli ledsna. Utan vi måste göra det som är rätt och hjälpa folk att komma rätt när de går fel. Och om vi är försiktiga när det gäller det här, om vi inte säger till, om vi inte tar itu med synden runt omkring oss i det ansvaret som vi har. Jag menar med vår familj, våra närmaste, våra vänner och sådana som vi umgås med. Vi måste säga till dem när de går fel. Vi får inte vara rädda för det, utan vi hjälper dem så att de kan omvända sig. Så blir det ett bra resultat när vi gör det på rätt sätt, om de kan ta det på rätt sätt. Men ibland så gör de inte alltid, men vi får se till att vi inte kastar pärlor åt svinen, som vår mästare sa. Men det bästa är ju att inte umgås med svin då, utan sådana som kan ta till rätta visning på rätt sätt. Min bön är då för var och en av oss att vi ska kunna lyfta oss upp ifrån negativa upplevelser vi har och tro på att Gud är mäktig att i det svåra, och till och med genom det svåra och på grund av det svåra, på grund av det negativa, skapa någonting positivt. Och det här, Gud är mästare på att göra detta. Han har skapat den här världen för att det ska vara så. Så därför ska vi inte klaga på allt det negativa, utan vi ska försöka hitta Guds syfte med det svåra och negativa som händer oss. Och då slipper vi ha de här 22 åren av sorg som inte är sund. Utan vi kan då se uppåt och få uppleva ljus mitt i mörkret. Må Herren hjälpa oss. Må hans ande vara med oss. Må uppenbarelsen om Josefs sons liv, uppståndelse, att han lever och att han regerar i hela världen, var det som låter våran ande få liv när det är som svårast. Han som gick ner i mörkret, han som tog vår synd, han som bar våra sjukdomar, han som bar våra skulder, han blev uppväckt från döden. Och prisat vare Herrens namn att vi var i honom, så att vi får del av den uppståndelsekraften och det ljuset på andra sidan.